Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Hej och hjärtinnerligt välkomna till avsnitt 81 av Känslor och sånt.
Nie zblazem on zaba. Zobre dorabit się za blondzinim wolzniak. Jag sa hej på dig också, din glada galosch.
Ja, du har ju varit utomlands. Du har inte varit i Danmark direkt. Du har ju åkt nästan jorden runt här.
Jag har varit i Polen, ska du veta. Jag åkte dit då med mina två bröder. Mina blodsbröder, Axel och Oskar. För min äldsta bror Axel, han fyllde 30 år. Och då ville vi göra någonting tillsammans.
Var i Polen var ni någonstans?
Vi var i huvudstaden Warszawa.
Gud.
Wawa.
Alltså jag vet ingenting om Polen. Hur var en staden? Du måste ju berätta allt nu.
Ja, nej men vi reste dit med... Från Skavsta då. Med Ryanairs lobotomerade lillebrorsa Wizz Air.
Åh gud.
Ja, du kan ju förstå själv. Ja, om Ryanair är så här lågpris budgetvariant, så var det här liksom två levlar ner minst. Så man, det var så här säten man inte kunde fälla ner, utan man fick sitta i så här 90 grader i doktigt osköna stolar. Och flygvärdinnan, som inte var en värdinna utan en liten kille som såg ut som man knappt var torr bakom öronen. Jag frågade min brorsa så här: du, tror du att den här killen gör sin praktik här kanske? Han såg ut att han var typ 16-17 år. Och när han drog säkerhetsgenomgången så satt vi hela tiden och gissade om han nu pratade polska eller om det var engelska. Vi landade ändå behållna liksom så. Förutom att en polsk gobbe fick i sig lite väl många drinkar på flyget, så att han var för full eller för friskad eller hade hittat på något annat bus där på planet, så att han blev avledd liksom med handklovar och uppsträckta i luften av polis där vi landade. Jag vet typ inte, jag hade typ missat det liksom. Men han hade gjort någonting, eller så var han efterlyst i Polen, så det, bara där var det liksom spännande.
Men du behövde inte göra den här alkoholkuren som du och Fanny gjorde senast när ni åkte flyg.
Nej, den kom senare ungefär.
Du sparade dig.
Efter 45 minuter efter landning, för då drog vi direkt in till Gamla stan i Polen. Och Warszawa är ju en ganska cool stad. Jag skulle säga att det är en liten blandning av Berlin och någonting annat.
Uff, berest.
Bara för att låta lite berest här nu. Men staden bombades ju sönder väldigt mycket under andra världskriget. Stora delen av är ju liksom uppbyggd liksom från scratch. I princip. Och sen så finns det ju då i den här gamla stadsdelen, så finns det ju väldigt många jättefina liksom bevarade gamla hus. Och där är det väldigt mysigt. Och där fanns det även väldigt många mysiga pubbar som man kunde gå in på. Käka en liten pirog eller någon inlagd grismage eller något annat kulinariskt polskt. Samtidigt som man kunde beställa in roliga ölsorter på polska ölsorter.
Ja, vad blev det då?
Ja, det blev en liten Wolzniak där gånger två i början. Bara för att liksom komma lite till ro. Ja. Sen gick vi runt och kikade lite på historiska monument. Vi var inne i någon affär som var helt sjukt, för att de sålde liksom massa artillerier, eller vad man ska säga, från andra världskriget. Så du kunde köpa en SS-hjälm till exempel. Nej. Eller en hel nazistuniform. Va? Eller du vet, gamla sedlar, gamla mynt, liksom, du skulle kunna köpa ett storfett hakkors om du ville. Sånt som har liksom levt kvar, och bara att se det liksom var lite så här
läskigt.
Ja, väldigt läskigt. Och efter det så fortsatte i princip en härlig pubrunda kväll där vi fick, ja men du vet, snacka gamla så här, ja men gamla minnen och vad vi var liksom, ja men gå in lite på djupet liksom, brorsorna emellan, samtidigt som vi njöt av den polska ölen.
Får jag bara fråga om en liten detalj här. Hur många kronor?
Oj, oj, oj. Nej, men alltså en stor stark, alltså då snackar vi ett sto. Det är mellan 5 och 9 slotti, så att runt så här 15-20 spänn.
Vad här
ölen, liksom. Och det här kulminerade efter en god middag, så hamnade vi på Vasniak Pivpav. En pub som hade 100 stycken ölsorter.
Men gud.
Alltså ta in det, 100 stycken.
Oh,
och då var ju vi väldigt glada i hågen och bestämde att vi måste i alla fall prova hälften här. Och i och med att det var billigare än bubbelvatten, så kunde man ju lätt dra in en 7-8 stycken på rad. Wow. För det motsvarade ungefär en bärs här hemma i Sverige. Och man blir också väldigt då generös när ölen är så billig. Så att vi började bjuda lite polacker på den här ölen och fick lite nya kompisar. Varav 4 stycken polska snubbar med kastrullfrillor utmanade oss på ölhävartävling.
Va?
Så jag går den här första matchen mot en kille som heter Misha. Och förlorade 5,5 sekund drog jag min bärs på.
Vad gjorde han då som inte du gjorde? Han öppnade strupen på...
Ja, det var en ganska bitter veteöl. Jag vet inte, den var svår att liksom få ner på djupet.
Ja.
Men då steppade lillebrorsan in. Han som faktiskt började avnjuta alkohol allra sist i livet. Liksom. Han kanske började för ett år sedan att smutta på bira. Liksom. Min lillebror Oscar steppade fram. Vad drog han ölen på? 4 sekunder! Jag var stolt. Så han tog ena polacken efter den andra, gick upp mot lillebrorsan Oscar. Och han sänkte de här ölen som en queen. Och i sista matchen så ställde de fram sin allra bästa dryckeskille då, ölhävarkille på det här stället. Och Oscar totalt dominerade. Det var liksom en 4,0 sekunders ölhävardrickning. Och efter det så ställde han sig upp så här: Sweden! De hade även så här vodkabarer där, när de bara serverade alltså polsk vodka som man skulle provsmaka.
Låg nivå på den här resan hittills.
Ja, väldigt, väldigt låg nivå. Så dagen efter vaknade vi upp i vår svit, för det kostar ingenting att bo i en svit där.
Nej,
heller.
Gud!
Och bara, shit, what the crack happened last night. Dagen efter så tog vi det faktiskt bara väldigt lugnt. Och åt brunch, vi var på museum. Det var också 13-dagsafton. Vilket i Polen firas som The Three Kings Day. Så att det var massa typ julspel ute på gatorna. För det är den dagen i Bibeln, det här borde ju du ha koll på, som de tre vise männen kom med gåvor
med
till Jesus barnet.
Med och guld. Och...
Exakt. Ja. Så det var massa... Man fick en krona då, som såg ut som en sån här... Man får på McDonald's. Som man skulle gå runt med på gatorna. Men det var jättetrevligt.
Wow.
Och så kikade man runt lite i butiker och sådär. Och så plötsligt kom jag förbi en butik som sålde stenar. Jaha. Ädelstenar.
Kallis är lite som en skata. Så fort han ser någonting som glittrar och glimmar, då ska han ha det och ta hem det till sitt bo. Var det tänkt då att du skulle hitta någon form av gåva till Fanny kanske?
Ja, men det var ju den idén som började liksom pocka på, för att jag insåg det också, att när man är på resa och när man har en flickvän, så känns det lite som att då borde man ha med sig en present.
Man
eller
kan
hur?
Inte komma tomhämt hem. Och grejen är, jag har ju gjort det misstaget många gånger när ens tjej säger att nej, men du behöver inte köpa hem någonting. Det är ingen fara. Och bara, okej då. Så gör man inte det. Och sen blir de besvikna, därför man ska fatta att varje gång man kommer hem från en resa ska man ha med sig en present.
Eller så blir det så att man får köra någon så här sista minuten i tax-free.
Så här för liten tisha med I love New York.
Exakt. Ja. Så att det var ju tur att den här idén kläcktes då i den här ädelstenbutiken. För där såg jag en fantastiskt fin smaragd.
Åh gud, smaragder.
Och jag älskar ordet smaragd.
Ja.
Det smakar bra i munnen. Och den var grön.
Ja, de är ju det ofta.
Ja, jag vet inte. Ja,
Safirer är blå, smaragder är gröna.
Ja, okej. Okay. Ja, men då tänkte jag i alla fall, den här är grön. Fannys ögon är gröna. Så då fick jag ju ihop det där att den här kan jag ju ge bort sen. Och då säga att älskling, du är min smaragd och du har ögon som lyser som den här ädlaste stenen. Och nu är ju bara då problemet när jag har fått hem den här då att jag måste ju försöka sätta den här då på någonting.
Ja, för att det blir lite wack och bara ge en liten liksom 2 millimeter stor sten kanske.
Ja, den är lite större. Den är ungefär som ja, men halva min nagel här liksom.
Ja, okej. Okay. Så vad är tanken då?
Nej, men jag funderar på om man skulle kunna göra sätta en kedja på det. Göra det till ett fint halsband.
Åh. Oh.
Och tur är ju då, här kommer min nästa grej som bara, fan vad flyt man har. Det är ju det att vi är ju, samarbetar ju med Sveriges och kanske hela världens bästa smyckesbutik. Guldsmedarna
Jämp Guld.
Så jag undrar ju då om man kanske skulle kunna ta och snacka med Patrik där.
Såklart. Patrik ställer ju upp, det
ja,
vet vi.
Ja, det är ju det som är så grymt med Jämp Guld. De är ju alltid där och som en familjemedlem som man kan snacka med.
Ja, och de har ju miljarder av produkter i affären och på nätet. Men har man ett önskemål och man har en bra idé så tar ju Patrik och hela Jämp Guld-familjen till sig de här idéerna i hjärtat och kan specialdesigna smycken. Så det tycker jag låter som en superbra idé, Kallis.
Eller hur? Jag surfade in också på Jämp Gulds hemsida www.jampguld.se och upptäckte att de har ju faktiskt en egen ringkollektion också som heter Jämp Blomstra, där de har designat och tagit fram ringar som man inte hittar någon annanstans. En ring som jag fastnar för lite extra som man måste kolla, den heter Azara.
Gud.
Med Z. Och sen finns det en som heter Lilja också som är fantastiskt vacker. Så om du håller på och är lite i ringtankar, kan man säga så?
Förlovningstankar.
Ja, och vill scouta runt lite. Gå in på jampguld.se och kolla deras hemsida. Det är väl värt det.
Och vi säger också 1000 miljarder tack till Jämp Guld som sponsrar oss.
Men du Niklas, nu har jag varit ute och rest lite granna. Bara en liten kortis där av en weekend. Men du har ju rest hela livet.
Mm.
Inte utomlands då, det är du lite rädd för. Men i Sverige och genom livet kan man säga.
Ja, det har jag ju faktiskt.
I
musikens tecken. Och som de flesta som har lyssnat på podden vet så är jag ju artist. Under artistnamnet Nello. Kalle brukar säga Nello ibland när han skojar med mig. Mm. Och för mig så har det hänt en otroligt stor sak igår. Alltså en otroligt stor sak. Och för ett år sedan så rev ju jag kontraktet med Warner. Och den tiden liksom var förbi.
Mm.
Och jag stod väl lite i valet och kvalet. Därför att det hände ingenting på Warner i slutet. Jag bara, men jag kanske måste göra det här själv.
Mm.
Jag måste kanske hitta andra samarbetspartners. Så då släppte jag ju en singel i somras som ni kommer ihåg i podden också som hette Sista ordet.
Med Robin Stjernberg.
Och det var ju också kul. Men sen har jag ju jobbat i tysthet. Jag har inte berättat nästan någonting om musiken, vad jag har gjort det här året.
Nej.
Men här kommer det då. Bomben. Jag har jobbat på ett album i nästan 2 år.
Mm.
Och nu sen några månader tillbaka så har jag ju gått runt till diverse olika skivbolag. Därför att nu vill jag ha nya samarbetspartners. Nu vill jag ta nya tag och släppa det här. Och de här mötena, nu när jag är 30, trodde jag var... Ja, du vet, jag hade fortfarande kvar det här i bakhuvudet att fan, det kanske är omöjligt. Jag kanske är för gammal nu, liksom, för nu är jag ändå 30. Jag ska få barn. Jag vet inte hur någonting kommer bli.
Nej.
Nog fan blev jag förvånad när jag fick då ett mejl tillbaka från Sony Music.
Är det klappat och klart?
Det är klappat och klart. Jag skrev på kontraktet igår. Jag ska släppa musik och jag har fått skivkontrakt!
1, 2, 3! 1, 2, 3! Grattis Niklas!
Jag är 30!
Och du har fått kontrakt. Du är signad! Kolla på dig!
Kolla på mig!
Fy fan! Det är klart nu alltså.
Det är klart nu.
Du är en riktig stjärna du alltså. Fy fasen vad du har jobbat för det här.
Ja, men jag är så jävla
glad. Och nu betalar det sig. Äntligen. Stort grattis kompis.
Du har ju haft en jobbig tid ändå. Nu senaste. Och du har ju varit, för de som inte vet det. Har ju varit, du har ju gått in i väggen och varit deprimert. Under en längre tid. Och så har det varit lite upp och ner. Men jag skulle egentligen bara vilja veta hur du mår just nu. Mm. Det är väl sånt vi vänner pratar om.
Ja, såklart. Ja, men det är fortfarande jobbigt. Det har ju varit egentligen sedan nästan ett år tillbaka en väldigt jobbig period av att jag började få utmattningssymptom. Vilket ledde till att jag efter sommaren då totalt brakade samman. Och efter det, efter att ha ramlat ner långt ner på botten och sagt upp mig från jobbet och allting som gick väldigt bra, så är det ju nu en tid att försöka ta sig ur den här gropen, vilket jag långsamt har börjat göra. Men det är fortfarande också jobbigt. Jag går med mycket ångest och mycket jobbiga tankar som jag inte riktigt ibland kan få grepp om.
Svårt att ta sig upp från gropen också när man faktiskt mår dåligt.
Det är ju det, och att leva med mycket ångest, ångesttankar och ångestkänslor är ju också väldigt påfrestande. Men jag försöker att inte greppa det, men att få lite tips. Och häromdagen så träffade jag på en man som heter Anders Lundin. Och han föreläser om, han är en väldigt, väldigt framgångsrik föreläsare. Motivation, inspiration, teambuilding och också välmående liksom. Mm. Och jag träffade på honom och så frågade han om vi kunde ta en lunch. Därför att jag berättade lite om hur jag mådde och hur jag hade haft det sen sist vi sågs för ett år sedan. Mm. Så igår käkade jag lunch med honom och han är ju en sån här man. Han har lite Peter Borossi auran, om man kan säga så.
Men gud, han också.
Ja,
pappa Anders.
Som man känner att man lätt kan öppna upp sig för och berätta. Så jag berättade hela mitt händelseförlopp, vad jag hade varit med om. Hur det hade byggt upp till att jag slutligen liksom fick för mycket ångest, fick för mycket symptom, så att jag var tvungen att bryta allt i princip jag höll på med. Mm. Och nu lite min väg tillbaka och hur jag känner de känslor jag har. Att det är jobbigt att komma tillbaka, därför att dels så blir ens självförtroende ganska stukat. Mm. Dels så blir det jobbigt när du har kanske varit på, man ska säga, i toppen liksom, och allting har gått så himla bra och man har glänst liksom. Mm. Och folk har dunkat den i ryggen och tyckt att man var himla bra, och sen så blir man borta från det ett tag och märker hur det kan bli ganska tyst från väldigt många. Mm. Det är också en väldigt jobbig.
Och att de vänder dig i ryggen liksom.
Ja, och den lite bitterheten, ångest man kan känna bara över att det gick så långt, och att man själv, utan att man egentligen visste vad som hände med den, att det blev som det blev. Mm. Och då när vi pratade om det här så tog han fram tre saker som han tyckte att jag skulle tänka på. Mm. Som tre ben. Just för att tampas med ångesten och ta mig ur det här på ett bättre sätt. Och det första var acceptans. Och han liknade det som att folk som håller på med djupdykning, fridykning. Att ibland när de kommer ner på djupa botten så kommer det liksom så här strömmar.
Mm, just det.
Och då kan man ju drabbas av panik liksom, för att man inte kommer upp till ytan. Och så simmar man på att ta helskotta mot den här liksom strömmen. Men det går inte. Så till slut så liksom, det bara går inte.
Ja, strömmen är för stark.
Den är för stark. Och det man ska göra då för att klara sig är ju istället att åka med i strömmen. Mm. Acceptera den. Tills att det blir lugnare och man kan simma upp ur den liksom. Mm. Och det liknade han med så här ångesten också. Att när du får den här ångesten så acceptera det. Ja, nej, men nu mår jag skit.
Kämpa inte emot.
Nej, kämpa inte emot och försöka... som jag gjorde väldigt länge med att hålla upp en fasad, ja, och bara, nej men det är bra.
Ja.
Det fixar sig, och kämpa mot den. Trycka ner den liksom, för att till slut, du kan inte hålla dig inom det, utan låt det verka ut och acceptera att fan, just nu mår jag piss. Ja, det är ju inte farligt, ångest är inget farligt, det är ingenting du dör av liksom.
Nej.
Men även om det kan kännas så. Så det var hans första tips.
Ja, sjukt bra, vilken fin liknelse också.
Och hans andra tips var ju att försöka ha ett så kallat helikopterperspektiv. Och det här låter ju som så väldigt basic saker, men när man är inne i jobbiga tankar och grubblerier så är det lätt att man bara ser liksom just det här framför en liksom. Mm. Och där gav han också ett tips som jag skulle kunna tänka på. Han sa så här: om du kunde, med det du vet nu om dig själv, om du kunde åka tillbaka i tiden till Kalle för en, ja men i våras, mm, när han hade det som jobbigast, om du kunde ta det du vet nu och åka tillbaka till honom och säga hur det skulle bli, tror du att han skulle lyssna på dig? Och då tänkte jag på det och så tänkte jag så här: nej men det skulle jag nog inte ha gjort. Mm. Jag skulle nog bara sagt, nej men lägg ner, jag klarar det här. Men med den vetskapen, om vi tar då Kalle om 20 år, om jag tänker att han finns, mm, och jag vet med mig det här nu, om jag träffade honom nu och han sa till mig att det kommer att bli bra, då kanske jag skulle lyssna liksom. För att jag vet med mig det här nu och jag har det här med mig i ryggsäcken.
Vad skulle Kalle om 20 år säga till Kallis idag, tror du?
Nej, men jag tror att han skulle säga att, vet du vad, det kommer att lösa sig alltihopa. Och så skulle han nog säga det som också var han Anders liksom tredje grej jag skulle ta med mig. Mm. Och han sa det här: om du svarar fel på den här frågan så klappar jag till dig. Han sa så här: Kalle, duger du? Ja, det gör jag. Det var ju rätt svar. Och det är ju det tredje också då, att du duger.
Du duger som du är.
Du duger och du har talang och du ska veta med dig det.
Vilken kille den där Anders verkar vara.
En riktigt, riktigt bra kille. Och jag vet att det låter, det är just det här, den grejen, att det låter så himla basic kanske när man pratar om det. Men det är ändå, jag tror när man har ångest och går i de här tankarna, när någon kommer utifrån och ändå lyfter bara de här enkla grejerna, lättar upp lite knutarna som samlas i ens huvud liksom.
Mm. Jag tror att du kommer må bra så småningom, Kalle. Vet du varför?
Nej.
För att du är en krigare.
I'm a warrior.
Och du duger precis som du är.
Tack, Niklas.
Men Kallis, det är ju inte bara Anders Lundin som är bra på att blassa och komma med bra tips och råd. Vi har ju en pappa Borossi också, som återigen den här veckan ska blassa oss och hela Kos-familjen med lite visdom.
Mm.
Vi pratade med honom häromdagen och han har ju som bekant varit med om både toppar och jävligt djupa dalar i livet. Han har ju på något sätt tagit sig igenom det här, och när han är nere på botten så har han liksom hanterat det på ett speciellt sätt. Och jag tänker att vi ska lyssna på hur han har gjort för att då ta sig ur de här djupa dalarna och groparna i en lugn stund med Peter Borossi.
En lugn stund med Peter Borossi. Vad gör man när livet är tufft? Ja, livet är tufft. Men det innehåller så himla mycket positivt också. Det gäller att komma ihåg det i stunder av motgång. Oftast är det ju så att när man drabbas av en motgång i livet så kommer det flera, liksom som ett stim, efter varandra. Men det jag alltid påminner mig om är att när det väl kommer sen positiva saker i livet, så kommer även de i stim. Och livet är ju sånt. Det är både medgång och motgång. Jag lärde mig en gång på vägen när jag blev besviken, när jag inte riktigt nådde dit jag ville i mitt arbete. Jag lärde mig en sak. Att inte drabbas av hybris. Att inte tro att jag är världens bästa när det går bra. Att få distans till att man har medgång. Då blir det lättare också att ta motgången när den kommer. Men det är aldrig lätt att ta en motgång. Och vad ska man göra för att orka med och ta motgångar? Ja, motgångarna är ju en del av livet och det gäller att lära sig att leva med dem. Men vet du vad? För den skull så ska man aldrig tappa sina drömmar. Det man drömmer om, det ska man fortfarande klamra sig fast vid. Och du, hur når man då dit man vill? För det gäller att vara målmedveten om man drömmer om någonting. Små, små steg som man mäter upp för att nå målet. Steg för steg för steg. Du vinner inte världen på en gång. Det krävs att du skriver ett antal hundra låtar innan du blir den som folk kommer att komma ihåg. Så mitt råd är: glöm aldrig dina drömmar. Sätt upp delmål och klappa dig själv på axeln när du når dit. För ett steg mot slutmålet är ett steg i rätt riktning. Glöm inte det. Och du, var sann mot dig själv.
en härlig grej i Känslor och sånt podden här den senaste tiden är ju att vi har fått lite utökning i redaktionen.
Mm.
Det är en kille som heter Fredrik som jobbar här på Bauer Media och som hade börjat lyssna på vår podd och så hade han massa idéer och var så himla engagerad i det vi gjorde med den här podden. Så att vi släppte in honom i studion och sen har han varit med, hjälpt till med lite klippning, kommit med idéer och suttit med och gössat här några avsnitt. Och det känns fantastiskt kul.
Och nu är han med oss i studion därför att Fredrik,
ja,
du har ju du har ju fått den stora äran att läsa upp veckans känslodilemma.
Ja, det är ett stort ansvar.
Ja.
Varmt välkommen Fredrik.
Ja.
Tack så mycket.
Vi kan väl ge Fredrik en stor fransk applåd.
Det tycker jag.
Un, deux, trois. Un, deux, trois.
Ja, den blir svår att lära sig, men jag ska få träna på den. Vi har fått in ett mejl här från en tjej som har lite problem med sin kille.
Mm.
Så hon har vänt sig till er. Och hon säger så här. Kära Kalle och Niklas, jag har ett dilemma och jag vet inte vad jag ska göra. Det började på våren när jag var 18 år gammal och gick sista året i gymnasiet och jag fick min första pojkvän. Ingen hade blivit kär i mig förut, eller ingen som hade sagt det i alla fall. Hela den sommaren var helt magisk och jag var världens lyckligaste person. Och så fortsatte det vara. Trots att vi pluggade vidare i olika städer så klarade vi oss alltid. Vi var paret som skulle hålla ihop. Men djupt innerst inne så började jag undra om vi verkligen var det. Idag är jag 25 och vi har varit tillsammans i 7 år. Och det senaste året har jag inte känt något för honom längre. Jag blir inte lycklig när jag ser honom på morgonen. Jag blir inte varm när han håller om mig och jag ryser inte när han viskar i mitt öra. Vi gör aldrig något roligt ihop längre och på helgerna så sitter vi bara i soffan och tittar på Let's Dance eller Idol eller vad nu veckans fredagsunderhållning på TV4 kan vara. Han kysser mig aldrig längre. Vi har aldrig sex och det känns mest som att vi bara är vänner som bor ihop. Och vi är inte ens bra vänner. Vi går aldrig in på djupet när vi pratar och det känns som jag har växt ifrån honom. Och varje gång jag kommer hem från jobbet så sitter han bara och spelar datorspel. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har försökt prata med honom men han förstår inte. Jag börjar bli gammal och är det värt att lämna den här tryggheten för något nytt? Han har börjat prata om barn och brukar skoja om att fria till mig. Men hade han friat idag så hade jag sagt nej. Så hjälp mig, kosfamiljen. Jag kan inte vända mig någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra.
Uff. Hur länge har de varit tillsammans, har du?
7 år.
7 år?
Ja. Hell.
Första förälskelsen.
Mm. Ja, jag känner ju igen mig.
Mm.
Ja, det är lite sjukt för att det är väldigt likt så som, ja men jag träffade mitt ex när jag var 17. Gjorde slut när vi var 25. Och det påminner jättemycket om hennes situation. Alltså det, jag hade bara dött, det hade blivit tråkigt och de där sprudlande känslorna fanns inte där. Men det är ju frågan, alltså så här, jag rent spontant känner jag att bara, men gör slut då. Varför gör hon inte slut? Lyssna på dig själv. Kolla vad du skriver. Det finns ju inte en enda bra sak hon säger. Hon säger ju att alltihop har slocknat liksom. Dessutom om man börjar tänka på framtiden, man är 25 och man känner att men fan, snart kanske det är dags att börja tänka på liksom framtid, då kan man inte göra det med någon som man någon som man känner är som ett spöke nästan i förhållandet. När alltihopa är kallt bara.
Samtidigt så har jag ju hört talas om någonting som är heter just 7-årskrisen. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men om man vänder på det också och tänker att man ska tänka att vad var det som gjorde att jag blev förälskad i den här personen?
Mm.
Och att det ändå, för det är det jag tror hennes dilemma är där, att det någonstans i bakhuvudet ligger det där kvar liksom, att det har ju varit så himla bra. Och går det, den här när ska man sätta ner liksom foten eller gå vidare då? Finns det ett sista halmstrå som skulle kunna vända det här?
Ja, men om de har haft det bra och hon skulle vilja ha tillbaka det som har varit en gång i tiden, så finns det ju bara liksom ett sätt, och det är ju att prata om det. Det låter basic. Vi säger det om och om igen, men prata om att och se om man kan komma på en lösning för att få det så, om hon vill fortsätta kämpa med honom.
Mm.
Men ni båda två är inte beredda på att lägga ner, för det kommer ju vara ett jävla arbete liksom. Ja. För att liksom lappa ihop det här sjunkande skeppet och få det att flyta igen ordentligt. När de redan har gått ner så pass långt i den här kylan som det verkar vara mellan dem.
Mm.
Vad säger du, Fredrik?
Nej, jag tror också att det är nostalgin som får en att stanna kvar.
Ah.
För så vet jag också, jag känner ju också igen mig i det där såklart, att det är ju just det här att de har varit ihop så länge och de var små ihop. Och det är ju en dröm att få växa upp med någon, att, att liksom dö med någon som man ändå har varit liten med på något vis. Så det är väl det som också gör att man vill stanna kvar i det, tror jag. Men jag vet inte, jag tror jag har varit på båda sidorna av det där. Men jag tror, att prata med honom, och går inte det så man måste ju få vara lycklig. Man kan inte heller leva på gamla meriter.
Nej, verkligen. Men jag undrar också om man då har det här snacket. De kanske inte har haft det här snacket heller innan, det vet vi inte.
Mm.
Men om de inte har det, så kanske inte han fattar heller att han liksom är en dålig kille för henne. Att man måste ju skärpa, man måste ju vårda ett förhållande.
Mm.
Han kanske tänker på samma sak.
Ja, precis. Exakt.
Det kan ju finnas saker som han känner med henne som inte funkar, och så går man där och ingen tar riktigt upp det, utan man liksom vandrar runt het gröt.
Svårt, svår situation.
Mm.
Och nu har vi ju gett lite olika både tips och råd här, men det viktigaste är ju att du känner i maggen vad som känns rätt för dig, så lyssna till dig själv bara.
Allting blir bra till slut, och är det inte bra, då är det inte slut än, som min morfar brukar säga.
Snyggt!
Men du, Niklas, som ändå är nysignad artist där och är ju en av Sveriges bästa lyricister också, kan inte du ta och skriva ihop någonting om det här temat, lite baserat på känslodilemmat som vi fick in? Ja. Och i veckans freestyle, det hade varit så fint.
Jag är ju full på självförtroende, så jag kan nog plita ner någonting snabbt. Men det är jättegärna, det gör jag med glädje.
Mm.
Så vi snurrar väl igång vignetten till
veckans freestyle. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Det kommer att lösa sig, men du måste bara gösa in den. Yay. Ja då. Så många gånger jag har tänkt det, men aldrig fått det sagt. Vi är bara som vänner, men har aldrig någon kontakt. Ringer så blinkt, det har börjat bli matt. Tänker du som jag, som jag tänkt sen i mars? Du lider bara dataspel, dricker chardonnay. Jag sitter bakom dig och bara vad bra du är. Du vill ha barn med mig, jag vill ha barn jag med. Men ett barn med dig är ingen bra idé, för du blir berg och dalbana av problem. Ena dagen av så blir det sparpaket. Original färgskalan har skalats ner. Det är bara dina klackar, det är vår takpanel. Yeah. Vi kedjer röker LM-röd. Ett paket röda varje kväll med öl. Yeah. Du blir pepp och Helenius sörna, men hälften av mig ler, hälften dör. Vi ligger bara när du blir bakfull, efter jag grillat pizza i vår gasugn. Yeah. Deep talken är som manus, och du vill aldrig veta något om min bakgrund. Du vill aldrig veta något om min dag. Du vill bara ladda alla lådorna med mat. Du vill bara second handa stores ner på stan. Men jag vill bara ha det som vi hade det från start. Oh.
Wow. Niklas,
ah, lägg av.
Det kommer nog bli den stora scenen på Way Out West i sommar alltså.
Inte Stay Out West som du brukar, va?
Nej, utan du är briljant, och vilket briljant avsnitt det har varit också. Fredrik, riktigt kul att du är med och gössar till det här i podden.
Ja, det är kul att få vara med också.
Vi har nästan lite lägereldsstämning.
Med marshmallowsen.
Ja, och guran. Du hade med dig en gura idag, Fredrik.
Ja, jag bara tänkte det. Jag har alltid med mig den. Så det...
Kan man inte bara klinka igång något? Så...
Vilken jävla trobbadur han är ändå, Fredrik.
Ett litet outro, vad säger ni?
Ja, hit it!
Det kvittar vem du är, vad du gjort eller vad du sagt. Så länge du lyssnar på vår podd, i vått och torrt, gå med i vår familj. Missa aldrig ett avsnitt till.
Yeehaw!